Spelsnack avsnitt 640. Idag är jag Jimmy och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Adam. Och Oliver.
Jag fattar inte vad som händer just nu.
Vi börjar.
Jo, jag vet inte. Men,
jag vet inte om Adam ens svarar på sitt namn. Eller om
jag jaha, inte nej. Jag sa men
ja, okay. Det gick Discord
inte hörde inte det. Nej.
Precis, jag var så här. Nu blir det en konstpaus.
Nej, liksom, Amanda,
jag hörde inte heller att du svarade.
Adam.
Ja, Oliver hörde bara Amanda också.
Jag tycker det var svag imitation faktiskt.
Amanda väskrattade. Det är lite jobbigt med Discord. När de tycker att det är jättebra att filtrera bort bakgrundsljud. Som man behöver kan höra eftersom Adam inte kan säga ja som en vettig person.
Jag ska stänga av filtreringen så hör ni allting här i lägenheten.
Tror du menar filtreringen på dig själv när du säger ja som en vanlig person eller
hej? Hur funkar det i skolan, Adam, när de ska ropa upp namn och så här, och du bara jättetyst och så läraren bara nej, Adam är inte här idag.
Alltså jag blev ju satt som frånvarande en gång trots att jag satt längst fram i klassrummet.
Oj, den var ny.
Det var min deprimerade högstadiefas när jag satt grå huvtröja och antagligen var helt osynlig.
Det är så sjuk grej när man var liten liksom, att ibland, jag vet inte om det var samma sak för er, men det typ man var liksom det kan vara ny klass eller typ nytt läsare eller någonting sånt, och sen när man skulle liksom ropa upp namnen så var man så skitnervös för att man skulle liksom säga fel när man sa att man var här. Vilket egentligen är typ den lättaste saken man kan göra, det är så här, Jimmy, här.
Ja, fan vad läskigt.
Du vet, vad skitläskigt. Massa personer man inte känner som man bara, åh nej, snart är det min tur, vad ska jag säga?
Åh nej, nu kommer jag avslöja en massa hemligheter om mig själv.
Ja, precis.
Adam, här.
Men du då? Ja, men du, fan, det var ingen som visste att du var där, Adam, så det var inte. Det är kanske därför du aldrig har känt så. Ja, ny vecka. Jag vet inte om det är några så här sorgliga saker som har hänt den här veckan i spelindustrin. Som nej, var förra
för
veckan.
Adam.
Oj, vad har hänt med dig, Adam?
Va?
Han får ingen GTA-skiva.
Nej.
Ja, just det.
Ja, och Bungie har blivit decimerat.
Vet vi hur många som har blivit uppsagda från Bungie?
Antagligen i princip alla som jobbade på Destiny.
Jag har för mig inte läst att det var typ hela Destiny-teamet plus några som sitter och arbetar med Marathon.
Ja, så det är antagligen, jag skulle säga antagligen hälften.
För det var ju rykten på förhand var ju typ att det skulle det hälften skulle behöva gå.
Jag tror Jason Jones också blivit uppsagd. Och deras studiohead har stepped down, antagligen också uppsagd.
Ja. Och Jason Jones också alltså.
Jag tror jag såg ett rykte om det. Jag vet inte om det blir bekräftat eller inte. Men jag såg prata om det. Så det är deprimerande.
Ja, arbetsmoralen måste vara verkligen bara kanon där borta.
Var inte Nintendo som sa det att det är bra att försöka undvika att sparka folk, för folk arbetar ju sämre än när de liksom inte vet.
Så du vill vatten, sa du.
Ja.
Ja, men så är det ju. Alltså, så länge liksom är arbetsplatsen osäker så kommer det liksom aldrig. Alltså det är jättesvårt att få upp moralen om man liksom gör typ uppsägningar en gång om året. Bara liksom en sån grej. Ja. Då vet man ju aldrig när man är på the shopping block, så att säga.
Det är ingen bra skrämsligt att kritik.
Nej, sen förstår jag ju såklart. Liksom, har de inte råd att ha kvar dem? Det är tuffa beslut som behöver göras där, men det är ju gång på gång på gång folk blir avskedade från Bungie.
Ja, men var det inte typ närmare hälften av personalstyrkan som försvann förra uppsägningen också? Att de gick typ från 1600 till 800?
Något sånt. Alltså, den studien var ju så enorm på grund av, vad hette han som var tidigare studiohead? Han som var en jävla fitta.
Ingen koll.
Han liksom blåste ju upp studion som fan under covid. För att maxa värde på den. Så nu blev ju i princip scammad till att köpa skiten.
En studio behöver inte 1600 pers alltså. 1600 pers.
Vi ska se hur många det var. Se nu.
På ett spel också.
Ja, de hade ju också typ 6 uppstartade projekt. Och multimediaplaner.
Det här kan på en siffra som Jimmy drog i röven. Jag har ingen aning ifall 1600 är det.
Alltså jag alltså så här, jag har ingen liksom, jag kan inte säga jag läste det här, men jag har för mig att när jag läste ryktena kring de här uppsägningarna, så de första uppsägningarna, de var ju i alla fall en bit över 1000 pers på studion.
Mm.
Och de var väl 800 nu, va? Cirkus.
1400-1450 staff mellan 2024-2025.
Mm. Okej, okay, men det är ändå mycket.
Inclusion var... Ja, och sen var det 50% reduction på det.
Mm. Hur kommer det sig att man inte... Vet man varför inte de projekten som de liksom började prototypa då, varför inte kom någonstans?
Antagligen var inga riktiga planer kring det. Mm. Det var liksom bara start och saker för start och saker. Och det var som sagt till stor del för att pumpa upp värdet.
Okej. Okay.
Locka in investerare, bli uppköpta.
Mm.
Alltså de cheferna på Bungie, de verkligen fucked them sideways.
Ja, alltså Bungie har några av de mest talangfulla utvecklarna i industrin. Säg vad man tycker om vissa av deras spel, men de är fantastiskt bra på det de gör. Och så är det ledningen gång på gång på gång som sabbar för dem.
Ja, med tanke på att lyssna på en annan podd där de pratar, liksom, Bungie har aldrig haft ett projekt som har liksom gått smooth.
Nej, de har ju typ varit crunch-kalabalik sen typ innan Halo 1.
Men sen är det också när man liksom då Sony bestämde sig för att köpa Bungie. Alltså jag tänker så att när Activision bröt med Bungie och inte tog Destiny IP:et, då måste det vara så att not the fuffens.
Ja, men sen på den tiden var Destiny successful.
Men var det tillräckligt framgångsrikt för att Bungie inte skulle behöva bli uppköpta? För att om det är så att vi klarar oss inte om inte vi kommer in med en annan investerare här och hjälper till.
Jag ska se, jag kommer inte ihåg, för det var efter Forsaken. Forsaken var den sista expansionen med Activision. Jag försöker komma ihåg sales numbers och det.
Någon behöver göra en här riktigt så här djupgående dokumentär om hela den här.
För så här, det kan ju vara så att liksom under normala mått mätt så kanske Destiny har varit jättebra, men om Bungie nu passar så har varit så pass stor relativt länge. Jag vet inte om de blåste upp studion efter covid, men hur såg det ut liksom innan det? Studion var ju fortfarande stor. Och Destiny 2 kanske inte var tillräckligt framgångsrikt för att liksom driva.
Alltså, det var ju inte tillräckligt för att ensamt driva när de började massanställa folk på grund av covid-boomen. Mm. Men det är ju någonting som hela industrin drabbades av. Jag tror inte att de, hade det varit så att oh my god, vi är så desperata, blir sålda, hade de inte behövt hoppa upp till $3 miljarder. Utan det är mer att bara, hej, titta här vad fina vi är. Titta, vi har ett av de mest framgångsrika live service-spelen liksom så här, bla bla bla.
För det är alltså frågan, hur länge har liksom kantats av problem, så att säga.
Mm.
Att bara det att Activision gick ifrån dem måste ju innebära ändå så att okej, här försvann en jävla massa pengar. Liksom. Och förmodligen klarar de sig inte själva. Annars tror jag inte de hade sålt.
Fast de gick independent. De köpte ut sig från det samarbetet. Och de ägdes inte av Activision.
Nej, det var ett samarbete, ja. Men hade Activision sett ett värde i Destiny IP,
fast så Activision hade ser ju inget värde om inte tjäna Call of Duty pengar, och man kan fortfarande inte tjäna Call of Duty pengar och fortfarande tjäna pengar.
Ja, absolut. Absolut. Men jag känner så att hade de sett ett värde i Destiny IP så hade de inte släppt det. Man hade kunnat släppa samarbetet. Om det nu inte var så att Bungie liksom med den här dealen då hade liksom vi äger Destiny oavsett vad som händer.
Det kan vara
det
något sånt.
Du ska se.
Sen med tanke liksom, när det kommer till hur mycket det kostar att driva. Alltså, den här studion är belägen i Bellevue i Washington. Där det är okay. Svindyrt.
Having secured rights as part of the contract with Activision 2010. Så de ägde varumärket. Och de fick behålla det. Så det var i kontraktet innan.
Mm. Men sen vet vi inte vad klausulen var heller, för att om det skulle avbrytas i förtid, vad gäller då?
Mm. Det är fort 9 år. Hur lång tid är förtid?
De hade väl en 10-års deal, var det inte det?
Något sånt. Men
ett och de år. Lyckades ju inte. För att jag vet, jag kommer ihåg att det var någonting i den dealen också. Det var så här typ att ja, men det skulle komma ett nytt spel varannat år och sen en ny expansion varannat år. Så de liksom alternerade. Och det bröts ju redan vid första stora expansionen till Destiny 1 tror jag, som tog längre tid. Och sen så kom ju Destiny 2, kom ju inte ut i tid heller.
Lite olyckligt när man inte kan hålla någonting man lovar.
Nej, men som sagt, Bungie som studio har ju alltid haft problem med sånt.
Activision made a series of bla 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 bla. Men hur som helst, jag tror inte liksom att de var 100% i det röda hela tiden och var därför de blev cut off.
Nej, nej, absolut, jag tror inte att det har varit liksom att det har varit katastrof hela tiden, men någonstans så är det liksom kanske inte har gått riktigt som man hade tänkt.
Nej, nej, alltså Bungie, men det är ju ofta på grund av ledningen hos Bungie tyvärr. Men de var ett tag väldigt successful och sen började de blåsa upp sig på tok för mycket. Och sen blev det slut på cake efter att folk började gå tillbaka till jobbet igen efter covid. Så ja. Och så kom Sony bara, vi vill sätta på live service, de här kan det där. Och så bara splurgar pengar i onödan på dem.
Ja. Och med att de går ingen vidare för.
Tyvärr.
Eller ja, med de mått som de hade kanske behövt ha då.
Mm. Men det är ett fantastiskt spel. Jag älskar fortfarande Marathon.
Ja, men nu är det länge sedan jag spelat.
Ja. Jag vill spela det mer. Nu är jag semester i alla fall.
Skönt.
Mm.
Men jag vet inte. Ja, Marathon är jättekul. Men jag känner så här att nu, sen resetten, då är det inte samma liksom, det är så här att låsa upp alla de här grejerna igen och det är lite så här, det är lite trögt.
Det har jag inga problem med. Jag menar, hur många gånger prestige är inte Call of Duty?
Alla. Generellt sett så brukar jag inte prestige i Call of Duty.
Okay. Mm.
Men förutom med Black Ops 7, eller 6 var det, då prestige vi faktiskt. Men annars är det så här att brukar inte ge mig för att prestige så mycket.
Det är annorlunda också.
Det ska jag också säga, det är liksom det är en lite annan grej att prestige är Call of Duty än att samla upp sig i Marathon.
Nej.
Och säga att nu är din karaktär mycket sämre för att du har inte de här uppgraderingarna och så ska man hålla på och laja med det. Det är fortfarande kul, men det är liksom inte den här typ att jag måste göra det här igen, vad roligt det är, utan det är liksom själva, det är fortfarande själva liksom inne i matcherna och de interaktioner man kan ha med andra spelare som är det roligaste.
Mm.
Än att liksom typ.
Så det roligaste är att spela spelet. Mm.
Jo, jag vet, men det känns ju också, det känns liksom segt att typ men nu springa, min hit går upp snabbare och jag lootar långsammare och det tar längre tid för alla mina förmågor att fixa och så hittar man inte de material man vill ha och liksom det är liksom lite den delen som man känner så här
Jag har inga problem med det. Jag vill spela mer. Jag bokar upp det resten av året.
Jag säger inte att vi inte ska spela mer, men vi har ju inte spelat lika mycket heller av en anledning, Adam.
Svikare. Ja.
Och sen är det också så att vi har de här uppdragen också, när vi ska hitta de här typ nya monstren och sånt som inte dyker upp.
Det kanske lite glädjen där, att bara, men det är bara en enkel grej och så hittar man dem aldrig.
Ja, och sen men nu har vi har tre uppdrag som vi måste hitta det här monstret på. Och vi har kört den här banan 4 gånger i rad nu och liksom det är det. Det är liksom, vi vet inte vad vi, och då har vi inte ens dött. Det är inte som att vi hoppar in i en match och någon kommer att döda oss. Man bara fan, utan det är att vi är där de här jäkla halvtimmen som matchen är och bara så här, var är de någonstans?
Mm.
Så att det är lite så här att jag vet inte om de liksom kan göra så att saker och ting tar så pass lång tid när ingen vill spela det.
Alltså den första, jag bara söker Reverbs Marathon Game och den första liksom träffen är For Love of God, Where Are the Anomalous Reverbs? Reddit.
Mm. Men då kan du också vara såhär, är det ett event som man måste hitta? Är det någonting någon ska slå på efterhand? Är det liksom live nu? Det är sådana saker man inte vet med tanke på spelet är strukturerat.
Mm. For anyone see they spawn. Aha, vänta, de spånar bara på Sponsor Survival ser jag nu.
Och varför får vi inte veta det då?
Jag vet inte, men då får vi göra det och slåss på 100
rux. Jag har sett andra säga att de har hittat det på vanliga nattmatcher.
But ever since rooks got fixed, reverb seem to be either incredibly rare in any nightmarsh mode or simply aren't spawning. What the fuck? Ingen vet. Ingen vet längre.
Nej, ingen vet.
Och Bungie säger säkert ingenting heller.
I alla fall.
Så att det är lustigt. Och det gör det lite irriterande också. För att det är så att, för då hamnar du i ett läge också så att, oj, det är fortfarande kul att spela, men helt plötsligt kändes det som att man inte liksom, vi kan spela då liksom flera kvällar i veckan och göra ingen progress som vi vill, baserat på att ett, vi vet inte hur man ska göra och ingen har sagt hur man ska göra, eller det att spelet är bara fuck you, ni har bara otur. Och det är lite störigt.
Mm.
För det blir inte ens kul liksom att undersöka och hitta lösningen då heller. Det är inte så att wow, vi får liksom lite brödsmulor här och bara så att de här kan vi följa och sen så kan vi liksom lista ut det, utan det är verkligen så här, what do we do? Och det är lite störigt.
Mm.
Men så får vi se. Det ska väl komma ut något PVE-läge nu
i
mitten av juli.
Mm.
Som gör att man kan springa igenom Cryo antingen själv mot bottar eller tillsammans med en annan.
Mm.
Vilket är ganska intressant. Liksom då, att man, då har man ju chans att lära sig banan beroende på hur svårt det är med att möta bottarna. För vi vet ju att möter man robotar och sånt när man spelar själv, då är det ju rätt att bli överrumplad.
Mm.
Vet du om det är någon, är det liksom en gräns igen då, så att man kan bara hoppa in i Cryo om man har x antal värde på sin loadout?
Jag har inte sett någon mer info än det som stod i den bloggposten. De har sagt också att man kan inte få alla rewards, till exempel av att döda compilern. Det, de bästa rewardsen, de är för riktiga Cryo.
Mm.
Så det är några begränsningar där.
Mm. Men det är i alla fall ett sätt att kunna lära sig och undersöka banan.
Ja, jag tror det fortfarande är ganska bra loot där också. För det enda är, jag hoppas att de kan höja svårighetsgraden lite, typ lite tuffare bottar eller utmaningar, så att man inte bara springer och har tråkigt.
Mm.
Någon form av utmaning behövs ändå, även om det inte är typ spelare som one-shotar den eller något sånt.
Ja, för jag tror inte att deras liksom AI-fiende är inte tillräckligt roliga att slåss mot utan det.
Nej, så några fler varianter har varit trevligt.
Ja. Kanske den här Anomalous Reverbs. Som vi inte har sett. De existerar säkert inte.
Nej, de har glömt lägga in dem.
Det hade fan inte förvånat mig heller om det var så. Det är sjukt. Ja, ja. Men vad har ni spelat i veckan då?
Ja.
Du har spelat något roligt.
Jag har spelat massa olika grejer. Vi har påbörjat, vi är en bra bit in i vad heter expansionen?
Edge of Fate.
Edge of Fate expansion till Destiny. Jag har spelat Lego Batman, det nya, och Star Fox, och just det, Mina The Hollower och Forza 6. Så en jävla massa grejer har jag hoppat mellan.
Mm. Hur är Destiny-expansionen då? När var det den här släpptes?
Den släpptes för snart ett år sedan.
Ja, okej. Okay. Är det den senaste?
Den näst senaste.
Det var väl den jag fick jättemycket minuspoäng på.
Mm, var det inte Renegades? Det var antingen den eller Renegades, jag kommer inte ihåg. För Renegades var den sista. Det är den som var Star Wars-inspirerad. Men Edge of Fate... Ja, du kan beskriva den, för du är en noob.
Är det den som startar en ny story då efter...
Ja.
Ja.
Och storyn är inget fel på.
Nej, det händer ett par coola grejer i storyn. De introducerar en karaktär som heter Lodi. Som är förmodligen sen den bästa av de nya introducerade karaktärerna. Ja, nya. De nyintroducerade karaktärerna de senaste 5 åren.
Mm.
Sen Savathun, antar jag. Mm. Det är Savathun, hon Deborah Wilson. Det är hennes karaktär, va?
Ja.
Sen hennes karaktär introducerar. Jag tycker om honom. Han är en snubbe som en människa som bara hamnat i den här situationen från vår tid.
Mm.
Det kanske är typ en spoiler, men fan bryr sig. Det är ingen som bryr sig, så lyssna på detta om Destiny lore. han är en CIA-agent som typ teleporterades genom tid och rum till den här punkten i tiden. Så att när de berättar för honom att jorden gick under och The Darkness och liksom allting bla bla bla, han bara what the fuck? Och han är jävligt bra skådespelad. Jag vet inte vad han heter som...
Jag kommer inte ihåg heller.
Destiny Lodi Actor, ska vi se. Han heter Brian Villalobos. Varför känner jag igen det?
I don't know.
Villalobos kanske är ett så här typ skurknamn i något Crackdown eller någonting. Han har gjort lite typ någon Pokémon och någon Love and Death. Ja, skitsamma. Han är i alla fall riktigt bra i det. Spelmässigt är det alltså det är verkligen inget särskilt då efter den enorma high som Final Shape var liksom, som fick alltså svinhöga betyg mot all förmodan. Och som verkligen liksom satte en jättefin rosett på hela den här liksom Light and Dark sagan som de startade liksom 2014. Så känns detta verkligen som bara det typ den stora liksom spelmässiga innovationen här är att du går ner i en morphball i princip och så klämmer du in dig i små utrymmen som Samus.
De har introducerat vad som ska försöka motsvara Metroidvania mechanics i den spelvärlden. Så man kan låsa upp olika saker som gör att man kan typ interagera med grejer. Men det mesta är ju, vad heter det, Matter Spark. Och då blir man en boll som knokar igenom ledningar. Man kan ladda elektriska saker sånt man är den här bollen och liknande. Och sen finns det Matter Morph som man kan typ interagera med vissa objekt på banan och bara bygga ihop dem till saker för att ta sig vidare. Men det är liksom väldigt weak form av Metroidvania-grej.
Jag har inte, förutom att man är en liten boll, har jag inte tänkt på Metroid överhuvudtaget. Jag har inte ens liksom reflekterat.
Nej, alltså det är mer hur de beskrev det innan det skulle släppas.
Ja, för det är typ att men nu har du den här och nu kan du öppna de här kistorna. Det är inte ens liksom att du behöver göra något särskilt för att öppna de nya kistorna. Det är bara att men nu har du det liksom required upgrades, antar jag. Liksom statsförändringar som gör att nu kan du öppna den här.
Till exempel, nu har du fått Rosetta 2 i språk, så nu kan du öppna de här kistorna. Så jag förstår liksom, okej, de föreställer sig säkert någonting annat, men genomförandet är sådär. Och en stor del av spelet utspelar sig i tunnlar och baser, liksom så. Så det är liksom inte ens, det är inte mycket av de här fantastiska vistas och sånt som liksom Destiny och Bungie-spel är liksom kända för.
Nej, det är ingenting i miljöerna som får en att tappa andan som man brukar. Det är inget... alltså själva uppdragen har liksom inga särskilt liksom roliga mechanics att interagera med. Men det är bara typ mer Destiny och jag har roligt med det för att Destiny är kul och det är kul att skjuta på saker och jag är väldigt fäst vid min karaktär som jag har byggt sedan 2014 och min arsenal av exotics och så att det är aldrig tråkigt att liksom åter liksom dyka ner i de här liksom i den här karaktären och de här vapnen och att liksom skjuta på fiender igen.
Ibland när vi ska questa då bara stannar vi upp och vi, utan att tänka på, vi bara står och skjuter fiender och går inte vidare för det känns så kul att skjuta saker i Destiny.
Vi ska gå egentligen liksom vi ska åt ett visst håll och så dyker upp lite fiender så fastnar man där i 5 minuter liksom bara för att vi bara skjuter fiender. Ja just det, vad var det vi skulle göra nu igen? Jag blev distraherad för att jag ville skjuta ihjäl alla de här.
Då kommer den viktiga frågan, är det bara 62 av 100?
Jag skulle nog säga att 6200 är ganska fair. Ja.
Ja,
Det är inte dåligt, men det är inte närheten av peak Destiny.
Kanske var dumt att fråga två jäviga personer också, å andra sidan.
Nej, men...
För de som undrar så är det ju Fantasy Critic jag pratar om, såklart.
Ja. Nej, men jag... det fick det av en anledning. Och... när man spelar det är ganska tydligt liksom att det här är verkligen det känns inte som en liksom så här, vilken inspirerad riktning de tar Destiny nu efter att vi har liksom besegrat det stora hotet med
problemet är ju för att storyn har de liksom gått om tankar om, för att storyn är bra, jag tycker om karaktärerna och riktningen de tar storyn. Problemet är liksom nu ska vi starta en ny saga. Vi gör inte ett nytt spel eller ett nytt projekt så. Och vi har färre resurser innan. För att vi bantar ner. För att vi ska fokusera på Marathon också. Så de ska försöka göra någonting. Ett nytt grandios saga. Fast med mindre resurser. Och mindre expansioner.
Och sen, nästa steg efter det är Star Wars cosplaying. Så att det är inte konstigt att folk övergav det här spelet. Det är inte att folk är trötta på Destiny och inte vill spela mer Destiny. Det är att de gav Destiny-spelarna ett perfekt slut. Verkligen så här. Alltså, de gav dig eftertexter för första gången i typ seriens historia efter den här expansionen. Och verkligen liksom att det här är typ... Detta är Return of the Jedi, liksom man ser alla planeter liksom i slutet, fyra med fyrverkerier. Det är liksom så jävla tydligt att det här är liksom slutet på den här berättelsen. Då är det jävligt svårt sen liksom att bara, men här kommer lite mer skit liksom som inte gör någonting jättespännande. Och sen den första expansionen efter är, här är lightsabers och TIE fighters. Men vem fan?
Det var ju faktiskt Edge of Fate innan Lights. Och det heter faktiskt Praxis Blades.
Ja, men jag sa ju det liksom att det här är efter Final Shape så kommer Edge of Fate och så följer de upp det med Star Wars cosplaying. Det är inte riktigt Star Wars för att de kallar det inte lightsabers, men det är uppenbarligen liksom alltså...
de använder faktiskt Star Wars sound libraries
och sånt. Ljudeffekt, och som sagt, det är TIE Fighters och det är X-Wings och det är liksom...
Det är inte i storyn är det inte bokstavligen, men de är liksom, my OC don't copy.
Men fan vill ha det? För vid det laget så hade jag... Då kände jag som Destiny-spel liksom att det här är ju typ över. De har inga idéer för vad de vill ta detta nu. Destiny 3 borde varit liksom redo för release nästa år.
Ja, de hade behövt börja för typ 7 år sedan att arbeta på
de
det.
De hade behövt börja för, precis, de skulle ha gjort det. Men vad som jag sa till Adam igår liksom att de har inte, det var ju liksom hela den här grejen när första Destiny startade så snackade de det här är en 10-årsresa. Och vi fick mer än 10 år av Destiny innehåll. Så de har levererat. De satte slutet. De liksom just det liksom att spelet övergavs och bla 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 liksom. Jag vet inte, alltså det chockerande för mig är inte att Destiny 2 inte längre får nya uppdateringar. Utan det är mer liksom att Bungie blir liksom gutted och det är inte, man har ingen aning om liksom vad nästa projekt är. Det är liksom, alltså just att Destiny 2 inte längre supportas, det känns helt rimligt, ärligt talat. Folk spelar inte.
Men sen Destiny 2 var väl aldrig designat heller för att vara liksom ett forever game heller.
Nej.
Från första början. Alltså planen har ju förmodligen varit att det ska komma ett Destiny 3 någonstans. Och sen tror jag när dealen med Activision försvann och liksom de blev själva. Och, det liksom, och Destiny 2 ändå höll ju en ganska stor spelarbas väldigt länge. Så ändrades det. Men de har ju haft problem med att de har behövt liksom lägga innehåll bakom lås och bom för att deras motor inte klarar av det. Allting. Vilket gör att om du blöder spelare så kommer det inte in några nya, för det är ingen som fattar vad som händer då, för de kommer in som mitt i.
Jag känner
det, är
mig...
typ som, det är typ som du ska börja kolla på Lost och så ser du säsongslöst ut i säsong 3 och bara, du har bara hört att det här är liksom en jävla tjommar som är fast på en jävla ö och sen så bara, åh, de är inte på ön längre. Why?
Ja, precis. Jag är helt okej. Okay. Om de skulle säga att det blir aldrig någon mer Destiny så hade det varit helt okej okay för mig. Ja, men det var liksom 10 år av era liv. Jag förväntar mig inte att ni ska göra detta. Alltså, men då hade jag velat ha någon form av indikation på att ja, men nästa stora Bungie-grej är på väg. Liksom.
Om vi säger du typ spelar att, ju redan.
Men det här är ju inte heller... Det här kan inte supporta den studion.
Nej, men det var förmodligen planen var väl antagligen att Marathon liksom skulle ta över.
Fast det är ju liksom...
Jo, men det är ju deras nästa stora projekt. Det är ungefär som att säga att Destiny var dumt för att de hade gjort Halo innan.
Ja, fast de fick inte behålla Halo.
Nej, jag vet. Och studion ville inte göra Halo längre. Det var ju därför de köpte ur sig. Men det är liksom... Deras nästa grej efter Halo var Destiny. Deras nästa grej efter Destiny är Marathon. Och Marathon är ingen framgång som de kommer kunna leva på. Vilket är otur. Men då är det så att, ja, nu är vi här.
Mm. Jag vet inte.
Så att, vad är grejen efter Marathon då blir frågan. Och hur länge ska de försöka hålla liv i Marathon om de inte lyckas vända det på? För att om de ska vända på Marathon så måste det bli ett helt annat spel. Och då är det inte det spelet vi sitter och spelar idag.
De kommer inte kunna rädda Marathon. Jag tror inte det.
Det är svårt att rädda live service. Finns det några live service spel som har haft weeks och starter och sen liksom blivit populära efteråt?
Final Fantasy 14.
Fast de launchade om hela spelet. De tog ner spelet och gjorde om det. Nu menar jag spel som fortsatt och inte liksom gjorts om helt.
Alltså, no, det är väl Rainbow Six då? Det gjordes ju inte om helt.
Nej, Rainbow Six är nog det enda i så fall.
Men samtidigt så Final Fantasy 14 var ju ändå en grej, så det är så att de som köpte Final Fantasy 14 behövde inte köpa ett nytt spel.
Nej, men det är liksom det är inte en iteration på det sättet, utan
de skrev in undergången av liksom första Final Fantasy 14 i loren i spelet, så att det var liksom ett stort event av att världen gick under och resettades.
Ja.
Det är ganska coolt.
Mm.
Men annars så, jag vet inte riktigt, det finns nog ingen annat, vad jag kan komma på i alla fall, där man liksom haft ett spel som man launchar väldigt dåligt och sen liksom, nu är allt dyrare idag också, så att det påverkar ju givetvis. Men för att folk ska bli intresserade av Marathon så kan det liksom inte vara som det är idag. För att, alltså, inte ens gratis veckan gjorde speciellt mycket och sen så var det väl otur då att deras servrar sket ner sig.
Ja.
Samtidigt, och inte bara det, man launchar också samtidigt med att säga att Destiny 2 inte finns längre. Och då liksom säga att
jag älskar Destiny 2, jag älskar Destiny. Men jag tycker fortfarande att Destiny-spelare är ganska jobbiga online. Liksom så fort en YouTube-video som pratar om typ Bungie och nämner Marathon, så är det typ en Destiny-spelare bara, Marathon sucks. I fucking hate it. Liksom bara, it's that game's fault. Och liksom bara, du cringe, sluta.
Det är astötsamt för att det är liksom, de sitter och hoppas på att det ska liksom brinna ner. Och de har fått för sig att det är Marathons fel att Destiny inte spelas.
Nej.
Alltså Destiny lades ner.
Eller ja, de anser att det är Marathons fel att Destiny inte hade resurser att fortsätta.
Nej.
För Destiny-teamet bantades ju ner så. Men det är inte Marathons fel, det är ju ledningens fel i så fall. För om vi säger att vi bokar tid med Oliver. Och Oliver liksom kommer 2 timmar sen för han skulle åka till McDonald's och köpa milkshake istället i en annan stad. Bara helt random. Jag skyller inte på milkshaken för det.
Jag har aldrig beställt en milkshake i hela mitt liv.
Nej, men...
McDonald's fel. Ja. Man alltid brinner ner.
Exakt. Det är inte Olivers fel för hans poor judgment. Det är liksom... Nej.
Jag tycker att vi borde cirkulera tillbaka till att Oliver aldrig har beställt en milkshake i hela sitt liv. Vad är det för fel?
Har du druckit milkshake då, Oliver?
Jag har druckit milkshake, men det är liksom... Alltså, antingen... Det är som att dricka smält glass till middagen. Vad är det för fel på er? Det gör man inte. Man dricker någon...
Du som är lat borde för fan uppskatta det. För du behöver inte ens lägga energi på att tugga.
Jag kan inte exakt säga det. Det är ju tuggmotstånd, Oliver. Du borde ju vara i heaven.
Nej, fan. Alltså, det är som min fru som liksom... Hon låter sin glass smälta innan hon äter den. Jag bara, alltså...
Fast en milkshake är inte är smält glass.
Nej.
Det är luftigare.
Det är så det fungerar.
Vad är den primära skillnaden mellan en milkshake och smält glass?
Det är mer vätska. Alltså det är mer vätska. Ofta är det tillsatt grädde eller mjölk eller liknande. Så det är inte samma konsistens. Det är luftigare, det är fluffigare. Det är inte liksom bara en sås. Det är liksom... Jag vet inte, vad är skillnad på saft och slushy?
Men om vi säger till exempel när en milkshake har smält.
Ja.
Då är den ju inte lika god längre.
Oliver, när jag är i Göteborg...
Så man vill ju att den ska vara lite tjock.
Ja. När vi är i Göteborg ska vi leta upp en god milkshake och dricka. Vi kan det finns säkert en stor milkshake med två sugrör så vi kan dela.
Vi hade den här konversationen senast. Du och jag var ute och käkade någonting och du beställde en milkshake och jag bara... Jag fattar inte hur man kan beställa milkshake till middagen liksom. Och du bara, hur smakar det? Jag bara, visst, det smakar gott. Alltså...
Vad är problemet?
För att jag vill inte ha en tjock jävla... grötig liksom jordgubbs sås till min pizza.
Man dricker mer till hamburgare.
Ja, men alltså det är ingen som tvingar dig att köpa milkshake om du inte vill ha en.
Jag ska tvinga någon.
Ja, men jag säger ju det, jag har aldrig beställt. Och Adam bara, ja men vi ska ha en milkshake nästa gång. Jag bara, nej.
Man kan ju också ta en milkshake utan mat, bara för att det är gott när det är varmt.
Ja, alltså jag brukar ju säga... när jag dricker milkshake så... Ja, men det kan man göra. Men alltså, alltså om jag skulle köpa milkshake så köper inte jag ofta milkshake till en måltid mat. Utan jag köper milkshake för att jag vill ha milkshake. Precis som att jag kan gå typ och köpa glass. Mm. Exempelvis.
När vi gick hem från bion häromdagen så blev jag jättesugen på milkshake. Så då gick vi in och köpte det.
Ja, Allingsås McDonalds, ingen hit.
Nej, de är ju inte fantastiska va? Men, det ska faktiskt sägas att jag tycker att McDonalds milkshakes är jättegoda. När de liksom är gjorda rätt, så att säga.
Jag tycker, det var länge sedan jag drack en McDonald's milkshake faktiskt.
Ja, men jag överdriver min liksom subversion för, eller aversion för milkshakes.
Ovanligt.
Jag är inte, jag är inte någon form av milkshake-hatare. Det är bara liksom att när jag käkar middag... Så vill jag ha något lättare liksom. Alltså det är någonting som man inte måste liksom suga stenhårt ur ett rör för att få fram, utan något som liksom bara rinner fram. Och om jag är sugen på något sött och kallt, då vill jag ha glass. Men jag är också sån liksom, när jag käkar min glass, då vill jag att den ska vara fast. Jag vill inte ha något jävla slämmigt, krämigt, rinnande åbäckshelvete. Jag vill ha lite tuggmotstånd i min glass.
Men du tycker inte om när du har saker i glassen? Det är så tuggmotstånd. Du tycker inte om när det är typ cookie dough och sånt. Du vill bara ha glass.
Va, jo. Jag älskar sånt. Det är bästa.
What the fuck?
Det här nere på triumfglassbaren som
nej,
jag har.
Nej, det var saltkaramell när det är lite salt i som du klagade på. Just
ja,
det.
Men salt i min glass har jag aldrig varit en jättestort fan av. Men de har en Oreo-glass här nere på Triumfglassbaren. Som jag har käkat typ... Bara den här veckan har jag gått och käkat typ 6 skopor av den. Så har man så här små... Och det är inte så här liksom... De är lite sega. För att de har legat i glass. Och blivit liksom mjukare, de här cookie... Alltså Oreo-kakorna. Och det är så jävla gatt.
Mm. Triumfglass har ju tagit bort mina favoriter ur sortimentet som kommer ut i butikerna. Först melonglassen.
Mm.
Och då menar jag inte vattenmelon, utan det är väl honungsmelon som den är baserad på då.
Nej, det tror jag inte. Det är någon annan, det är en vanlig melon. Eller ja,
vanlig melon.
Det är ingen honungsmelon.
Det här är bara melon.
Det är inte vanlig melon, honungsmelon.
Är det en nät, vad kallar man då? Nätmelon eller vad det nu heter?
Men det är väl honeydew. som är, om vi säger, den lite grönare melonen?
Alltså strunt samma. Jag vet inte om jag säger rätt, men nätmelonen är också grön. Den har inte gult skal, den har grönt skal dessutom.
Strunt samma. Den andra är Rocky Mountain. Det är liksom chokladglass med kolasås och maränger i redan från början. Så himla god. Och de två ihop, förvånansvärt god kombo. Jag älskar att vi satte oss på liksom ett helt snett spår nu. Alltså vi blev på glass.
När jag var yngre så älskade jag vinen och gott, men den finns inte längre.
Jaha.
Himmelsk röra finns, och den kommer alltid finnas. Den är god. Med små
mini-mash. Jag tror jag har melonen också. Alltså, ingen glass är säker förutom vanilj. Det finns ingen som säljer vanlig melonglass längre. Det är helt sjukt. Det är en normal smak.
Min favoritsmak är ju saltkaramell. När man hittar en riktigt bra saltkaramell. Oh my god. Häagen-Dazs saltkaramell.
Jag gillar gammaldags vanilj. Alltså det är liksom, tycker det är skitgott.
De tog bort churrosglassen också.
Ja.
Och det var riktigt ofint. Den var ju jättegod.
Ja, den var verkligen jättegod.
Den med kolasås på också, lite flingsam.
Jag såg banankola istället. Jag såg en sån, alltså de hade de inte i, du vet, där man tar liksom skopor och så, men det fanns i rummet intill där de har frysen där man köper med sig byttor, så hade de churrosbyttor.
Mm. Ja, men alltså det, du kan köpa det från glassbarer, du kan bara inte köpa det i butik för egen konsumtion. Det är liksom, du kunde köpa churrosglassen.
Ja, när jag köper något i glassbutiken så är det inte för egen konsumtion.
Nej, men alltså, du vet, så du kan ta med dig hem. Det är inte som att du, ja, går du med dina tre kulor glass där och sätter in dem i frysen sen då för att
nej,
ha
men det har ofta strutar liggandes.
Churrosglassen fanns inte så man kunde ta kulor, utan det var en bytta man köpte med sig hem.
Ja,
men
okej,
jag antar att den inte finns i butik, alltså vanliga butiker.
Nej, men den är på väg ut. För att åker man till glassfabriken i Sävedalen, då kan du ju fortfarande köpa melonglassen också, exempelvis. Det är bara att de säljer inte det ut i butiker, som man kan köpa liksom på en Ica. Vad det jag menar.
Måste vara typ då att de inte säljer lika bra.
Nej, men jag tror att det är så här limiterade utgåvor, att man byter ut sortimentet så att man förnyar sig. Man kan inte liksom sitta och producera hur mycket glassar som helst för liksom butikerna av den anledningen till att man inte säljer tillräckligt mycket då. Eller så är det också den här liksom FOMO-grejen. Att säga att men det här kommer inte finnas för evigt, så handla på.
Oh, Ben & Jerry's har någon churrosglass. Oh.
Ben & Jerry's är jag inget stort fan av.
Häagen-Dazs har ju också någon sån Biscoff-glass. Den finns bara i pyttesmå förpackningar. Det gör mig jättesur. Varför finns det ingen stor? Jag säger det, allt det här med glassen är en konspiration också. Hela världen är en konspiration.
Jag ska nog köpa glass.
Jorden är
sen
platt.
Jag måste ändå köpa reseproviant.
Och chemtrails överallt.
För Alver i Sagan om ringen var jorden platt. Sen när människorna fuckade upp deras hemland så gjorde gudarna jorden rund. Bara för att det skulle vara svårare att resa dit.
Okej.
Det tolkas som att det är därför Legolas och alverna kan se längre, för att jorden är platt för dem.
Då vet vi honom.
Oliver, du och jag har ju spelat Star Fox.
Du har också spelat Star Fox.
Jajamän.
Ja, men
självklart, jag behövde ju se The Abomination liksom.
Börja du då, för jag har ju pratat om Destiny skit redan, så att kör.
Ja, nej, men så att som ni som lyssnar på den här podden vet, så är det så att Nintendo har ju gjort en remake igen av Star Fox 64, som i sin tur var en remake av Star Fox. Det hette Starwing i Europa, va?
Lilith Wars heter det.
Ja, till 64, ja. Men det som kom till Super Nintendo.
Jaha. Jag vet inte.
Jag för mig att det inte heter Star Fox. Men det här heter Star Fox i alla fall. Och är en ganska, som jag har förstått det, ganska trogen remake av 64-spelet. Jag har aldrig spelat Lilith Wars. Så att för mig var det ju här helt nytt. Det enda liksom Star Fox jag har spelat är Adventures, Assault och... Hette det Command, det som fanns till DS?
Known as Starwing in PAL Regions.
Ja, precis. Och jag tror att det var någon så här rättighetsgrej, att det var något annat företag som hade rättigheter till Star Fox.
Mm.
Så fick jag Starwing istället. Och därför heter också Star Fox 64, heter Lilith Wars. Men så jag har aldrig spelat det här förut. Och när de visade upp den här remaken då tidigare i våras, så var det så här att den första chocken man fick, det var ju liksom att alla karaktärer ser ju liksom ut som, alltså de är mer realistiska djurliknande än vad vi är vana att se Fox och gänget liksom. Vilket var såhär bara wow. Och nu när vi har spelat det, jag har spelat det här spelet liksom hämtat mig från de här liksom första intrycken av djuren, så måste jag säga att jag gillar det väldigt mycket. Jag tycker de ser skitbra ut.
Jag tycker Fox är den som ser värst ut.
Nej, det gör faktiskt Wolf, ärligt talat. Aha. Alltså där, alltså Wolf har de verkligen massakerat i den här, alltså han ser ut som en ledsen liksom herrelös hund.
Ja, för det är någonting med Fox ansikte. När han har sitt neutral face så ser han typ väldigt uttråkad ut. Wolf ser lika konstig ut. Varför ser hans huvud så stort ut?
De är inte lika expressiva på det sättet, men jag tycker liksom de har fått till stilen väldigt bra. Jag tycker det passar väldigt bra. Jag tycker Falco ser helt fantastiskt ut till exempel.
Kommer du ihåg de gamla gamla reklamerna när de hade typ puppets?
Ja.
Jag tycker de skulle gjort det i den stilen och de också rörde sig som puppets.
Det hade faktiskt varit ganska coolt. För de gjorde ju också, om det var inför Star Fox Zero så hade de typ en Nintendo Direct där de också hade gjort en liten kortfilm med puppets.
Exakt, hade de gjort den stilen de också rörde sig lite som muppar bara. Det var jättekul.
Det blir ju lite så här typ
O'Donnell i efternamn.
Wolf, är han irländare?
Hans fulla namn är Wolf O'Donnell.
Wolfgang O'Donnell. Men ja. Första gången för mig.
Förlåt, jag bara kom att tänka på när du sa Wolfgang och Donald. Det här när de är på förskolan i Toy Story och de kallar Ken, alltså Ken-dockan, för Kenneth.
Ja, det är ganska kul.
Det är väldigt roligt.
Det är väldigt roligt.
Fortsätt.
Jag vet att vi nämnde det här tidigare i våras också, att det är ju ett väldigt kort spel. Alltså du klarar ju ut liksom en runda av Star Fox. Alltså det tar ju typ knappt en timme ens om du liksom vet vad du pysslar med. Så jag har väl dragit igenom det tror jag 3 gånger för att liksom. Varför man då ska spela det flera gånger, det är ju det för att man liksom låser upp nya vägar och sånt. Jag tror det finns 14 banor i spelet totalt och en runda är liksom 7 banor. Och sen beroende på vad du gör under de här uppdragen så kan man gå till, alltså liksom själva vägen grenar sig så man kan liksom ta olika vägar då och sen så kommer man till nya banor och ibland får man välja vilken bana man ska gå till och ibland så gör man något uppdrag på den bana man är på som leder en till en annan bana som man inte har kört tidigare. Så det är ganska kul. Så det gör ju också att tanken är ju att du ska spela det flera gånger för att sen komma till det då riktiga slutet.
Vet du ett spel som också hade samma struktur?
Nej, ja, vilket då?
Shadow the Hedgehog till GameCube.
Aha.
Där kunde man göra olika val. Det fanns olika tidslinjer där. Som till exempel ett uppdrag leder till man, jag ska döda presidenten.
Jag spelade aldrig det faktiskt.
Jag spelade inte heller, men jag såg kompis spelare och jag bara, what the fuck is this?
Jag är ett stort Shadow-fan dock, så att jag borde ha spelat det.
What?
Det ska vara dött. Jag
älskar Shadow. Shadow är ascool när man var typ 10.
Oh, shit. Eller 35.
Ja, eller 35. Ja, men det lever ju kvar.
Liksom. Jag ångrar att jag tog upp det.
Nej, men Shadow, alltså så här, Shadow är egentligen jättetöntig, men också Shadow är supercool.
Jag hatar att han har rollerblades.
Nej, det är det som är, det gör det hela ännu häftigare. Han liksom åker runt och flyger över marken.
Någon som åker liksom på rollerblades ser inte liksom, han är en badass.
Nej. Men det är inte rollerblades heller, det är faktiskt den här typ. Jag vet inte om man kallar de skorna, men de åker ju
typ.
Ja, hoverboots, ja, precis. Tack, Oliver.
Ja, det gör det inte bättre.
Jo,
det gör det lite bättre.
Det gör det lite bättre.
Om man hade åkt runt med riktiga rullskridskor, det hade fan varit mycket värre, alltså.
Ja, men tänk dig också rullskridskor som alltså, är såhär, alltså, få ju fram, två där bak istället för inlines.
Det är liksom roller derby.
Ja, roller derby, ja, precis. Ja, men nu vill vi inte prata mer om Shadow.
Nej.
Jag tycker Star Fox är väldigt kul. Jag tycker nog att det är en ganska saftig prislapp för spelet man får. Så kan jag väl säga. Och jag brukar inte ofta påpeka pris. Liksom för att vem är jag bestämmer vad spelet är värt. Men jag känner att det är lite saftigt för liksom för spelet vad det är för någonting.
Är man inte, någon som vill spela om spel liksom så. Är man en sån här one and done spelare som Jag kan spela om spel, men jag är inte sån som kör det konstant. Jag väntar ett bra tag. Då kanske prislappen inte är värt det.
Men jag tror folk också tänker på att det här är liksom det är inte som att du sätter dig ner och så kör storyn en gång och så är det klart, utan det här är ju ett arkadspel där det är tanken att du ska liksom jaga high scores och klara, köra medaljer och sånt. Just med tanke på att det också tar typ en timme att köra igenom, så är det inte så att du är inte klar efter första omgången. Nej. Men jag känner ändå att det är lite väl stil.
Jag håller med.
Vad känner du, Oliver?
Ja, men allt du sa skriver jag under på också. Jag tycker att det är ett svinroligt spel, ärligt talat, och jag gillar designen på det. Jag tycker att det känns responsivt och snappy, och det är bara en fröjd att spela. Och jag älskar den här lilla ljudeffekten man får när man skjuter ner en fiende. Ett litet typ det är tillfredsställande. Jag tycker om vad de har gjort med presentationen. Liksom, mellansekvenserna är trevliga. Man får liksom mer karaktärisering och mer kontextualisering av storyn. För att det har alltid funnits en story i de här spelen. Liksom, de här karaktärerna har ganska djup backstory och grejer. Men det är först nu som jag känner att de verkligen tar vara på liksom, att försöka göra en mer... Alltså det känns lite som en sån här Saturday morning cartoon fast för lite äldre barn, du vet. Såna som kollade på Thunderbirds och grejer. Och ja, men liksom jag tycker det är bara en väldigt lyckad remake. Jag håller med om priset. Digitalt kostar det 550 kronor. Och det visserligen, det är inte fullpris idag, men jag känner att hade detta varit 299 eller 399 så hade det varit en sån där solklar rekommendation. Det är bara liksom om man hade dragit ner det en hundring, liksom det hade hjälpt att verkligen liksom för att liksom the value proposition av det här spelet är inte... För att det är många som kommer liksom spela detta och köra sin första liksom kampanj och bara what? That's it? Och vänta lite nu, så kollar man upp bara, vad gör jag för att liksom, okej, det finns fler barn och hur gör jag för att komma åt dem? Ah, jag ska börja om igen och man ser liksom den första mellansekvensen igen och du kör den första banan igen och man bara fan, och jag tror att liksom den här extra lagret av liksom finputsad presentation med de här liksom ganska välregisserade mellansekvenserna skadar omspelningsvärdet något. För även om du kan hoppa över alla mellansekvenser, så är det verkligen liksom det verkligen cementerar ytterligare liksom att ah, men du börjar om liksom den här storyn. Börjar om från början igen.
För det går liksom inte att hoppa in i challenge mode och sen liksom typ köra, alltså börja banan här, liksom jag vet att den här banan behöver jag köra för att jag ska kunna liksom ta nästa då. Utan du måste verkligen börja om från kampanjen, så misslyckas du med någonting mitt i kampanjen, då måste du också köra klart. Ja. Eller börja om då. Vilket alltså, också är lite större.
Det är liksom, det är inte som ett Nier Automata där du bara, okej, men du bara sitter kvar till eftertexterna och så kommer spelet liksom ta dig till det nya innehållet. Liksom. Här måste du verkligen aktivt leta upp det. Och spelet har liksom så här hjälpavsnitt och grejer. Du kan liksom trycka på någon sorts jag kommer inte ihåg vad de kallar det i spelet, men det är som en sorts lexikon när du kan gå in på banan. Och så står det liksom vad du behöver göra för att få dina alternate routes och grejer. Men och det uppskattas att det finns den informationen finns i spelet, men det är ändå sånt som många spelare bara helt kommer gå miste om och inte ens liksom förstå, för att spelet gör det inte supertydligt liksom att nu måste du hoppa in från början här igen och så göra detta för att få liksom en helt unik kampanj, för att beroende på vad du gör så kommer det bli det är inte det liksom att du spelar om kampanjen och så blir det liksom någorlunda annorlunda, utan det är verkligen helt olika banor du kan få liksom. Så att det är omöjligt att se hela spelet på en genomspelning.
Jag tror till och med att det är omöjligt på två. Jag tror att
du behöver minst tre. Och då och veta exakt vad du ska göra liksom för att få de här rätt vägar, för att Du sa 14, jag tror det är 16 banor i spelet. Så att det är
okay, 16.
Mm. Lite över liksom dubbelt så många som du får plats med på en kampanj. Så att om detta hade varit något billigare, och det är liksom det är som att liksom slå en död häst för det här laget, för att ingenting i livet just nu är så billigt som man vill att det ska vara. Allting känns orimligt dyrt.
Ja, det kommer bara bli dyrare, speciellt i vår hobby.
Ja. Men ja, liksom, hade det kostat 300 eller 400, så bara där hade det känts liksom, ja men där är verkligen hur lätt som helst att rekommendera, för att det är, jag tycker det är riktigt roligt. Och det är liksom bara simpelt på ett sånt härligt old school sätt, liksom att du bara sitter i din Arwing och du är on rails i princip nästan hela spelet. Det finns delar där du är mer liksom frirörlig, men generellt
de är inte lika
du...
roliga.
Nej, jag tycker också det är... alltså de funkar, för att det är inte så ofta du hamnar i sådana situationer.
Nej, men det beror, anledningen till att jag tycker att de är lika roliga, det är för att jag känner att Arwingen är för långsam. Och det känns liksom tydligt att den är seg när man liksom kan åka åt vilket håll man vill. Men när det är mer on rails, då liksom, men det här är farten vi är på. Mm. Och så har jag hela tiden någonting att skjuta på i princip.
Jag hade velat se att Star Fox i stil med Star Wars Squadrons.
Det här är vad... alltså Star Wars Squadrons är...
Inte
Star Wars i stil med Star Fox.
Ah. Fast det är ingen rail shooter. Det finns olika skepp och man kan köra och sånt.
Ja. Jo, och ja, du tänker så. Ja.
Jag hade velat säga liksom, ja, något sånt.
Det är extremt Star Wars-coded. Liksom.
Alltså, jo, men jag tänker spela. I stil med Squadrons.
Tycker du att banorna är roligare i Star Fox än vad de var i Squadrons?
Banorna är riktigt roliga.
För att de är liksom mer on rail. I Squadron, som jag minns det rätt nu, så var det så att här har du en stor bana och sen så ska du göra så här objektiv som inte är jätteroliga att göra. Det är lite så här typ när DICE bara, men vi har ett co-op-läge i Bad Company 2 och så fick man köra på en multiplayer-bana och så kom det jättedåliga AI-fiender och man bara, that's it. Det är lite så jag kände att kampanjen i Squadron så.
Jag hade velat spela, för att alltså det är evigt så jag spelar något av de spelen. Jag hade velat att de skulle komma till Nintendos såhär, 64-tjänst eller vad det kallas. Eller en remaster eller någonting, jag vet inte. Ja, men det är kul. Och jag tycker om liksom the banter mellan karaktärerna på banorna. Och jag tycker det är kul när Star Wolf och det gänget kommer och liksom trash-talkandet som händer mellan de här små djuren som sitter i sina rymdskepp. ja, men det är kul. Det enda är liksom att det är en saftig prislapp, det är det. Ärligt talat. Och i slutändan så hade jag jättegärna sett ett nytt Star Fox snarare än detta igen liksom. För dig, du som inte har spelat originalet, så det passar ju som handen i handsken. Liksom. Allt du ser här är ju nytt för dig i princip.
Yep.
Förutom att du definitivt har hört Do a Barrel Roll förut.
Ja, precis. Jag känner ju till Star Fox. Ja. Jag har ju spelat vissa spel och jag kan ju de roliga skämten som inte har dragit sen typ evigheter sen.
Men ja. Jag har inte testat challenge mode än. Jag har inte testat någon form av multiplayer. Jag vet att co-op i det här spelet är att en styr skeppet och en liksom skjuter. Vilket känns helt meningslöst.
Det är väl ungefär som... Det är väl ungefär som, jag vet inte, co-open i Super Mario. Det är till för att man ska ha en unge som sitter
typisk
bredvid.
Typisk Nintendo co-op som alltid suger hästkuk. Varenda gång. Så att det är inget man ska köpa spelet för liksom, tanken upp att sitta i varsin Arwing och skjuta saker. Det får man inte göra. Det hade krävt liksom mer jobb än att bara liksom översätta originalet direkt till finare grafik. Mouse mode är ganska coolt, men jag spelar mycket hellre med en vanlig kontroll.
Jag testade multiplayer igår.
Ja, okej.
Det är faktiskt rätt så roligt. Nej, men då är det så här, det är två lag, fyra i varje lag. Ena laget kör som Star Fox-gänget och andra laget kör som Star Wolf-gänget. Och sen så gäller det att du ska samla så mycket poäng som möjligt under, vad är det, typ 4 minuter. Och då får du poängen om att antingen skjuta ner liksom då andra spelare, skjuta ner bottar som finns på banan, och sen så kommer det också typ en, men det är så här en mekanisk apa som bär liksom runt på någon jäkla energicell som du ska döda, och sen ska du ta den energicellen och liksom köra tillbaka till ditt eget typ garage då. Och så får man poäng för det. Så det var ändå rätt så roligt. Liksom, ganska hektiska matcher kan det bli.
Det låter som mer involverat än vad jag trodde det skulle vara, ärligt talat.
Ja. Mycket roligare än vad jag trodde också. Jag blev MVP i min första match, måste jag bara säga. Vi förlorade ändå, för att vårt lag var inte bra. men det är liksom att, för då får man typ så här, du får typ 5 poäng för att skjuta ner en bot. Du får 30 poäng att skjuta ner en fiende. Tar du tillbaka energicellen till ditt lag så får du 100 poäng. Och då gäller det då liksom så att, vad ska man satsa på? Typ, ja, du kan ju liksom ladda upp ett skott och skjuta ner flera botar samtidigt för att samla på dig en massa poäng. Du kan försöka förhindra andra laget från att liksom komma nära dig och sådana där grejer. Och sen så på banorna så finns det ju också uppgraderingar. Så du kan liksom hitta EMPs, du kan hitta de här bomberna, du kan hitta laseruppgraderingar och sånt så att det liksom blir effektivare. Och sen tror jag att när man dör så försvinner alla de uppgraderingarna och sen så får du liksom leta upp dem igen då. Mm. Men liksom, det känns som ett typiskt här multiplayer-läge som man liksom, som man hade förr, när inte det är att det kommer ett spel så är det bara multiplayer för att det är så man tjänar pengar, utan det är typ så här att, ja, men du kör kampanjen och sen när du tröttnar på det så kan du hoppa in i ett multiplayer-läge och så kör du det, och det, du kan liksom ha kul. Jag ska inte se mig själv liksom sitta och spela Star Fox multiplayer liksom i, om ett år och bara säga, ah, jag spelar varje dag. Men det är liksom så här att, typ att, ja, men för att förlänga liksom speltiden lite så kan man hoppa in och köra. Och det är liksom samma typ av funktioner och sånt som du har liksom i kampanjen som du även har det här, så att det, det är liksom så att det du har lärt dig genom att spela kampanjen kan du ju använda här också. Det är väldigt roligt. Det enda jag egentligen har problem med, som aldrig har spelat med det här spelet tidigare, är det att jag tycker att feedbacken när du skjuter bossar är dålig.
Ja, det är flera bossar man...
Jag vet inte vad, alltså ett, vad ska jag skjuta på? Har jag, och sen säger jag att bossens liv har gått ner någon gång. Jag bara, vad sköt jag på för att det gick ner? jag har liksom ingen jättebra koll. Sen så säger liksom dina kompanjoner och kommer typ, du måste skjuta på det här eller du måste skjuta på det här. Men det är ändå så här att första gången man var igenom bara kändes väldigt frustrerande. Bara så att jag vet inte varför jag gjort skada och varför jag inte gör skada just nu när jag sitter och skjuter på bossen.
Nej.
Men som sagt, det är ju bara ett problem första genomspelningen. Sen när man har lärt sig det så kan man ju liksom, då vet man ungefär vad man ska skjuta på. Så att andra varvet tog ju betydligt snabbare än första. Mm. Och jag dog inte en enda gång andra gången liksom, för att då visste jag vad jag skulle skjuta på. Men det känner jag var lite så att jag hade gärna haft mer feedback på de grejerna. Så att det är liksom antingen att det är någon så här jävla kroppsdel som antingen lyser när den blir träffad eller liknande. För att de andra fienderna man möter, de tål ju väldigt lite. Så de exploderar i princip på en gång när de blir träffade av någonting. Så att det är liksom väldigt tydligt att du skjuter sönder någonting. Men på bossarna så funkar det inte så. Men jag hoppas ju att det blir mer Star Fox efter det här.
Ja, men sen alltså... liksom,
vad för typ av Star Fox det ska vara vet jag inte. Jag hade ju gärna sett liksom att man tar tillvara på den här on-rail-skjutandet och grejer. Liksom att man, för att det är ju ingen annan egentligen som riktigt gör den typen av spel, men att man hade kanske gjort det lite större. För jag hade nog inte velat att nu kommer ett Star Fox 2 då, och sen så är det också en timme.
Nej, precis.
Ett helt nytt Star Fox. Då känner jag lite så här, men då får man nog liksom göra lite mer, känner jag.
Men jag ser gärna att det kommer ett nytt Star Fox om inte allt för lång tid, och att de liksom... De stannar kvar med de här karaktärsdesignsen så att man får någon form av liksom, okej, men här är uppföljaren på detta spelet och alla skådespelare kommer tillbaka och att det är mer expansivt i sitt scope liksom. Och det kanske liksom, ifall detta säljer någorlunda, jag vet inte fan vad jag förväntar mig att det här ska sälja, lite av att liksom vem, inte nog med att priset kan upplevas saftigt, det är också, men just det här med pris är konstigt, eller det är weird, för att jag har liksom ingen form av måttstock för vad jag tycker är rimliga priser liksom.
Alltså man kan ju bara utgå från sig själv, så att jag tycker att det här är dyrt, men för någon annan kan ju det här vara liksom jätteprisvärt, och för någon annan är det verkligen no-go liksom.
Det är liksom, om man kollar på typ För att jag ser ofta liksom i... Bara nu häromdagen såg jag en så här IGN-kommentar liksom, där de bara, ja, min måttstock är en timme, $1. Som ett spel kostar $60 ska det vara minst 60 timmar långt, och jag känner att det är typ det mest efterblivna. Ja, det är så man får liksom Assassin's Creed Shadows varenda, liksom, för att det är liksom bara bara bloat. Men det är så här, bullshit.
Hade den här personen då velat betala mer för spel som är längre? Är väl frågan. Liksom, ska ett Persona 5 eller då kommer det, Persona 6 kosta typ $110 då?
Alla JRPGs är tusentals kronor.
Jag är liksom så här, vad sätter du för pris på ett spel som, jag måste säga att Fortnite inte har varit free to play? Vad kostar ett spel som Fortnite?
Exakt.
Eller vad ska World of Warcraft kosta?
Ja, och då kollar man på ett spel som, ja men ta typ Tetris 99, som jag har spelat minst 50 timmar. Jag hade ju inte betalat $50 för Tetris 99.
Nej.
Men om GTA 6 visar sig vara, ja men den här kampanjen är 18 timmar lång. Jag hade... Där har det väldigt lite att göra med liksom timmarna det spelet presenterar. Det är vad det spelet presenterar. Vilka innovationer det presenterar. Vilka produktionsvärden det presenterar. Det liksom, hade de gått ut med den här förra veckan att priset på det här spelet... Eller denna veckan är det ju. Eller? Ja, det är söndag då.
Förra veckan.
Ja, men när man lyssnar så är det förra veckan. Hade de gått ut med det här spelet kostar $120 standard edition. Jag bara, ja, okej. Okay. Det suger lite, men jag är ju där liksom direkt dag ett och pungar upp de pengarna liksom. Böjer mig fram så här på skinkorna. Jag bara, okej. Okay. Mina corporate overlords, det är bara att ta för sig. För att det är bara en sån grej som, ja... Om man kollar på vad GTA 6 kommer liksom kommer vara och jämför det med andra spel, jämför med typ Wolverine exempelvis.
Mm.
Ja.
Så du betalar hellre mer pengar för GTA 6 än Wolverine?
Exakt.
Och det baseras inte på speltid?
Nej, det har extremt lite med speltid att göra och
Tänk om du har köpt GTA, låt säga för 1200 kronor.
Ja, nu kommer du med något extremt exempel.
Nej,
exempel.
Och spelet, och storyn är 10 timmar lång bara. Hur har du känt? Bara fråga. Det har varit jättepolerat och så, men det är bara 10 timmar story.
Ja, jag hade ju suttit på den här podden och bara, ja, jag önskar det var lite längre, men jag hade inte ångrat det liksom. Alltså, för att, om man kollar på...
Vad du vet. Baserat på att ingen av oss har spelat spelet, det kan vara skitdåligt.
Det är svårt. Ja. Ja, men vi utgår från att det här kommer vara 10 av 10, liksom Game of the Generation, bla 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 bla.
Vi kan utgå från att vi förmodligen kommer tycka att det är bra.
Ja. Resident Evil Requiem. Tidigare i år. Vad var det? Jag betalade 899 kronor för det spelet, och det spelet var typ 5 timmar långt.
Det tog längre tid för mig.
Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, det var det för mig också.
Ja, men första gången man spelar igenom är inte 5 timmar.
Men säg 7-8 kanske.
Mm.
Ja.
Det är inte ett långt spel.
Jag tror jag klarar på 8,5 eller något sånt.
Ja. Ah.
Men det är också ett väldigt omspelningsvärt.
Och då är det inte liksom så... Ja, men precis. Det är omspelningsvärt. Jag drog igenom det 3-4 gånger för den här platinum-trofén.
Mm.
Men även liksom när eftertexterna rullade första gången i spelet så kände inte jag bara, åh fy fan vad det jävla, vilken scam det här var ju. För att jag kände liksom att jag hade 8 timmar av svinkul liksom.
Tar du GTA som exempel så är det ju kanske skillnad på det och ett annat spel som skulle vara 10 timmar långt och med samma pris. Mm. Det ofta är ju GTA liksom den här sandlådan. Så säg att huvudberättelsen är 10 timmar. Men sen så kanske du har 60 timmar till där du liksom bara kan laja runt. Men jag tycker liksom att den här prisjämförelsen per timme, det funkar liksom bara i vissa specifika smala kontexter på något sätt. Det är till exempel om någon säger att det är väldigt dyrt med spel, men själv kanske köper Blu-rays. Och då kanske man kan dra jämförelsen, ja, men en film har du kanske i typ 2 timmar. Och det kostar 200 kronor. Alltså nu gör jag bara liksom en...
Mm.
Ja.
enkel jämförelse. Och så kanske du köper ett spel som du tycker jättemycket om. Det kanske kostar 900 kronor, men du kanske har 50 timmar kul.
Mm.
Mm. Ja, är det inte värt det då?
Ta bara typ som Hollow Knight Silksong när det släpptes förra året. Kostade 200 spänn.
Ja, vi nämnde det förra liksom, veckan. Ja, de liksom har lätt kunnat ta $40 för det.
Absolut. Så att det...
Mm.
Det är svårt. För att så här att... Det är samma sak när man typ läser recensioner som man tycker att spelet är för dyrt. Det blir alltid svårt för att det beror ju också vilken position du är i.
Ja, liksom, Jimmy kan ju köpa $1000 spel eller $100 spel varje dag resten av livet liksom. Vi andra, vi kan inte. Ja, men,
ju mer pengar du har, ju mindre värt är pengar.
Mm.
Ja.
För någon som inte har mycket pengar, då blir varenda krona värd mycket. Medan någon som har jättemycket pengar, då blir liksom en krona ingenting. Liksom, ta typ Elon Musk som är värd då en... Vad var han? Inte en miljard. En triljard.
$1 trillion, vad är det i svenska?
Biljon är det på svenska, va?
Är det en biljon? Biljon, ja. Mm. Han är värd $1 billion. Om han ska köpa någonting för 1 miljon, svenska kronor säger vi nu då, så det blir väl, vad är det, 100...
Finns uttrycket biljon på svenska alltså?
Ja, men det är bara att vi har ju miljon, miljard, biljon. Och i USA så är det miljon, miljard...
Million billion, trillion.
Precis.
Ja, så är det.
Ja, det är därför det blir förvirrande. Men i alla fall, 1 miljon svenska kronor för Elon Musk är ingenting.
Nej.
Medan för alla oss är det skitmycket pengar.
Han torkar sig röven liksom med 1 miljon. Han har inte ens märkt om 1 miljon försvann ur hans konto.
Nej. Nej, han har inte märkt. Precis.
Jag blir så osäker i och med att ibland så kan man ju använda svenska och engelska termer. Mm.
Liksom, jag blandar ihop dem hela tiden också.
Lite felaktigt så att man blandar ihop dem. Mm. Och då har jag liksom läst biljon och har varit osäker på om det liksom har varit, om vi säger det amerikanska biljon eller det svenska biljon. Sen så låter det ju rimligt att det är det svenska biljon med tanke på hur rik han är. Men jag tänker alltså, delvis så har vi ju det som du säger Jimmy, att ju mer pengar man har, desto lättare blir de här, om vi säger vardagslyxköpen på något sätt. Men samtidigt så tänker jag också att det har väldigt mycket att göra med alltså det kulturella värde man sätter på en produkt själv. Alltså vad tycker du om produkten? Så köper jag Celeste för 100 kronor eller 500 kronor, det kanske inte spelar så jättestor roll när jag tycker om det så himla mycket. Mm. Det kanske gör det innan jag vet vad jag tycker om det.
Alltså,
men med facit i hand så kanske det inte spelar så jättestor roll.
Ett exempel jag brukar tänka är liksom, ja, till exempel Portal 1. Det är ett fantastiskt spel, liksom jättetajt design och så. Men det är 2 timmar långt. Nu ingick det i Orange Box, men om det hade släppt standalone för 600-700 kronor, till exempel. Nej. Då hade jag varit irriterad oavsett hur mycket jag älskar spelet. För att liksom, Det känns konstigt att ha det. Sen också, de här pristiersen har ju olika kopplingar, eller de har olika kopplingar liksom mentalt till vad det är för typ av spel. Som en $60 spel, eller hur det var förr, då var det liksom, okej, detta är en premiumprodukt. Medans 40-50 kan ha varit lite mer midrange, och sen finns det indiespel som låg på typ 200-300 spänn.
Mm. Ja, men jag tror typ under 360-eran var det ganska tydlig distinktion. Du hade liksom fullprisspelen som kostade 600 spänn. Och sen hade du Xbox Live Arcade-spelen som kostade typ max 150.
Mm.
Så att ofta var det ju scopet på spelet var ju satt därefter också.
Mm.
Liksom så att du förväntade inte att du ska liksom typ spela... Alltså, när du köper ett spel på Xbox Live Arcade så tänker du inte att det är typ Halo 3.
Nej.
Utan det är typ så här, ja, men Castle Crashers och liksom den typen av liksom så här mer... lättsamma liksom spel kan man väl säga. Även om det är så här, över tid så blev det mer avancerade spel också på arcade när de liksom släppte begränsningar och lite sånt. Och nu är det liksom ingen skillnad på digitala spel och boxade spel som det var då.
Mm.
Men sen så kan man också säga med facit i hand så här att Portal 1 till exempel, ja, jag hade kunnat betala mycket mer pengar för Portal 1 för jag tycker om det så mycket. Jag tycker det är ett bra spel.
Mm.
Men innan du har köpt och spelat spelet så vet du ju inte.
Nej.
Och som sagt, och då kommer ju prislappen också med förväntningar vad det kan tänkas vara.
Verkligen. Men vi kan väl vara överens om i alla fall att det är ett väldigt komplext ämne och det kräver ju liksom ganska så många parametrar för att någorlunda kunna utröna vad ett spel är värt när det gäller prissättning. Och jag tänker liksom att det är väldigt svårt att komma fram till ett svar på det. För att det går liksom inte att sätta en skala på vilka spel som kan vara värda vad. Jag känner att det är liksom för diffust. Och vem är det som liksom då avgör den skalan? Jag. Det är som jag sa tidigare. Nej, inte du. Det känns orimligt. Men det kanske finns någon. Nej, men om vi tar liksom när det gäller spel och tid. Vad betalade jag för Balatro? Typ 150 kronor eller någonting. Det var inte alls dyrt när jag köpte det. Och då var det ändå liksom ett nytt spel. Det var ingen rabatt. Jag har tillbringat kanske 500 timmar i spelet. Om inte mer. Och det är det som gör liksom så himla svårt att sätta ett värde på någonting sånt här. Jag kan liksom spela ett kortare spel och det är liksom relativt dyrt. Och jag kan älska det. Och då kanske inte jag bryr mig om spelets pris överhuvudtaget.
Nej, men det som Balatro, som jag känner, det är inte värt mer än vad du betalar för det. Oavsett hur många timmar du spelar för det. I mitt huvud. Medan ett spel som, ja, det här är uppenbarligen liksom, ett team på 1000 pers har arbetat på detta i 6 år. Och det har liksom kostat så här, $300 miljoner att utveckla, ja. Då liksom värdeförslaget ökar lite. Och...
Jo, men precis. Där kan man ju faktiskt dra paralleller eventuellt. Vad kostar det att utveckla spelet? Vad kan man förväntas att få tillbaka?
Mm.
Det är ju det också som har blivit så svårt i spelklimatet. Med tanke på att vissa spel kostar så himla mycket att utveckla idag. Att de kommer liksom inte riktigt gå runt. På det. Nej. Som utvecklare.
Men om man ska tänka på det också så måste ju den prislappen måste ju också liksom reflekteras på vad jag ser på min skärm också. För om vi säger att ja, men liksom en fantasiland där Balatro hade kostat $100 miljoner att utveckla. Liksom. Ja, nej, det skiter jag i. Men liksom, typ när jag startar Spider-Man liksom, eller Spider-Man 2 och man har den här fighten med Sandman liksom 2 minuter in och jag bara, det här är produktionsvärden. Eller typ God of War eller vad det nu kan vara, eller som jag förmodar att liksom som GTA 6 kommer typ blåsa alla ur liksom, bara på ett rent tekniskt plan. Kommer vi kunna typ gå in i en affär och köpa ett ägg och knäcka det ägget på din bilhuv och se det koka liksom. Typ den nivån av idiosi. Men det är därför det blir konstigt när jag sitter och säger att Star Fox tar typ en timme att gå igenom en kampanj, därför är 550 spänn lite saftigt, för att det går emot allt jag har sagt nu.
Men
det är verkligen liksom...
Men sen...
Men det är så du känner. Det är liksom case by case.
Men sen, det är en känsla.
Det är också... Om vi säger så här... Star Fox är också ett liksom one and done package-spel. Spel idag, särskilt många AAA-spel, är ju monetizade på ett annat sätt. Det är ju liksom season passes, det är battle passes, det är mikrotransaktioner, det är DLC, det är liksom allting sånt. Så det är ju massa mer strömmar till det. Så till exempel, om vi säger att ett spel är free to play eller lite lägre pris, då är det lättare för mig till exempel att välja att det har monetization vid sidan av. Till exempel,
ja, då kan man köpa ett säsongspass eller vad
liksom. Ja, medans andra spel är liksom, alltså Call of Duty, som är liksom $70 och de har en prenumeration och de har season pass och de har mikrotransaktioner, de har liksom allting liksom bara, finns det en krona i en plånbok? Den vill jag ha, tack.
Nej, men alltså, om vi tar Call of Duty som exempel, så hade jag ju aldrig köpt det till fullpris. Jag hade inte lagt typ 900 kronor på att köpa det, även om ni liksom satt och hade roligt. Nu fanns det på Game Pass, det fanns tillgängligt för mig, det fanns möjlighet att testa det. Nu visade det sig att jag älskade just Black Ops 6. Jag hade jätteroligt med det och det liksom svårt att sätta en prislapp på alla de fantastiskt roliga timmarna vi hade tillsammans.
Mm.
Men att gå in blind i ett Call of Duty som jag gjorde.
Mm.
Jag har liksom bara mina förutfattade meningar att luta mig mot.
Ja, men då blir det
ju, då hade jag inte betalat det.
Då har man ju ingen referensram på vad det är man liksom väntas betala för. För mig är det typ ett av de bästa exemplen på Order 1886. Det var det är ett sådär, liksom, spel som folk tyckte bara, det var alldeles för kort för att vara så dyrt. Och för mig handlar det inte om att det var 5 timmar långt. Utan det var att
Det är två timmar gameplay av de 5 timmarna.
Ja, precis. Det är liksom 3 timmar mellansekvenser, 2 timmar gameplay, och det gameplayet består av det mest liksom bare bones shooter mechanics du någonsin har. Liksom ingen innovation. Alltså, hade det haft gameplay lika involverat som ett Resident Evil 4 eller Requiem eller vad det är, liksom, då hade jag inte, då hade inte jag alls känt att men det här är inte värt det, liksom, för att då
det är Oscar här nu. Förlåt.
Har du Oscar som fan här i morse?
Ja, jag hör mullra. Det är spännande att se om mikrofonen plockar upp det.
Det var sånt här passivt, aggressivt väder här just, där det var sol och regnade samtidigt.
Mm.
Nej, men med den kontexten så tror jag faktiskt att det kan vara värt att uppskatta ändå, om vi ser att Nintendo kanske har lite högre priser än liksom så, men de har inte lika mycket bullshit som resten av AAA-industrin i alla sina spel.
Men sen är det är också intressant med Nintendo, för att det som har hänt egentligen, alltså om man tänker något som egentligen var ganska vanligt på liksom när mobilspelen började komma med på Apple och sådana där grejer, att helt plötsligt, alltså värdet på spel minskades drastiskt på mobil. Ja. Och det har liksom aldrig riktigt återhämtat sig därifrån. Det är ingen liksom som köper ett fullprisspel på en iPhone.
Mm.
Utan där ska det typ kosta max, alltså 30 spänn för ett spel är dyrt.
Mm.
Liksom, det är inga pengar alls egentligen. Och sen så tänker man liksom på hur det ser ut liksom med Steam och hur det ser ut på konsolerna idag, att folk liksom kan vänta, för att det är väldigt generösa, det är ju rea hela tiden. Alltså Xbox har en ny, alltså på Xbox är det en ny rea varje vecka, så att det är samma sak på PlayStation och det är Steam-reor hela tiden. Nintendo sänker aldrig sina spel i princip, det är jättesällan det är rea på Nintendo-spel, och då är de inte nedsatta så mycket för att de sänker inte värdet på sina egna spel.
Typ 10% rea.
Sen kan man ju tycka att det är dåligt eller fel av dem att, liksom, att vi tar fortfarande så här 700 spänn för Breath of the Wild, liksom det spelet börjar snart bli 10 år gammalt, men samtidigt så det är vad deras spel kostar typ.
Det var därför jag ska köpa, för att jag hade inte tänkt att köpa Star Fox, men jag tittade liksom, recensionerna kom ut och alla bara liksom var överens om att det är ett riktigt roligt spel. Och jag bara, jag kommer vilja spela detta. Så jag gick in på min Switch med avsikten av att sätta det på min wishlist.
Och du slapp.
Ja, men jag tar det när det kommer på rea. Och så bara kommer jag på, bara, det kommer aldrig komma på rea. Där är priset.
Mm.
Så jag köpte det. Liksom.
Förmodligen så hade du inte köpt det senare i alla fall. För att det kommer så himla mycket spel hela tiden. Så då hade det förmodligen risken, liksom fallit i glömska. När det var, vet inte, 30 spänn billigare.
Mm. Ja, nej, men det är spännande där liksom med liksom pris. Och sen så vet, spelar du väldigt få spel. Du kanske köper några, kanske 2-3 spel om året. Och du vill liksom, jag vill ha spel som jag kan spela länge. Ja, det är fint. Då får man ju liksom tycka det. Det är inte konstigt att liksom jag känner så att om jag spelar ett spel om året och vill liksom ha ut typ 100-tals timmar av det här, och då är det kanske inte Star Fox jag köper, utan då kanske det är typ ett Assassin's Creed-liknande spel eller något med multiplayer.
Min frus bästa väns man och jag hade en konversation om detta. Han spelar bara typ, han köper sitt Assassin's Creed varje år.
Oh,
och så pratade vi och jag bara, och han frågade mig vad jag tyckte om Valhalla. Jag bara, alltså, det är obscent hur jävla långt det spelet är, och han bara, men inte det är bra. Liksom, han fattar liksom inte, han begrep inte att jag klagade på att det här spelet var liksom för långt.
Och men, då skulle man kunna vända på det liksom, ursäkta avbryta, men liksom det här med att ett spel måste vara så långt, men det är så här, okej. Men säg att du har en film du tycker jättemycket om. Hade det inte varit bra om den här filmen egentligen var istället för 2 timmar, så är den 10 timmar.
Ja.
Liksom det är en absurd tanke. Tänk att gå på bio och se en 10 timmar lång film. Allting är relativt.
Men precis, man får ändå komma ihåg liksom att det här är en människa som köper ett spel om året. Och han spelar det tills nästa år, när nästa Assassin's Creed kommer ut. Så att Ja, ja men så jag liksom, alla har olika förutsättningar, alla har olika preferenser och ja, och det är därför jag känner det så jävla svårt för mig att sitta och att ge liksom en solklar tummen upp liksom rekommendation till Star Fox. För jag vill göra det, för jag tycker att det är ett jätteroligt spel. Och jag hade velat se mer Star Fox i framtiden. Men ja, nej, man måste liksom vara beredd på att liksom, du kan inte förvänta dig att du ska kunna spela igenom en kampanj liksom innan citatstecken och få ditt värde.
Utan... Jag tänker att förutsättningarna måste väl i så fall vara, du vill jättegärna spela Star Fox och du har 550 kronor att lägga på Star Fox.
Ja.
Ja. Min dröm hade ju varit att vi får någonting som faktiskt gifter då traditionella Star Fox som det här Star Fox är med Star Fox Adventures. Och ja, det är jättesvårt att göra det. Nej, men det är bara för att jag föredrar ju mer den äventyrliga aspekten av Star Fox Adventures än att ha liksom en on-rail shooter som Star Fox är. Mm. Och det är så här, då kan man säga att men spela något annat spel då. Vilket jag såklart skulle också kunna göra. Men jag, på något sätt, jag hade gärna sett att de hade hittat på något sätt att liksom gifta de två världarna lite med varandra. Och jag vet inte hur det hade sett ut.
Jag
det lyckas inte göra med i Star Fox Adventures typ.
Jag håller ju med om att jag generellt föredrar äventyrsspel som Star Fox Adventure, eller snarare då som Zelda, än on-rail shooters som Star Fox. Men jag tycker att on-rail shooters blir inte mycket roligare än vad de är i Star Fox. Och det är inga andra som gör den här typen av spel.
Jag vet.
Och det finns... Alla gör Zelda, eller ja. Vi klagar alltid
på att ingen gör Zelda. Nej, det är bara Nintendo som gör Zelda. Ja, det är men bara liksom... Nintendo som gör Zelda. Alla andra som försöker göra Zelda, de fastnar på striderna och sen så glömmer de bort det allt annat som gör Zelda till Zelda.
Jag vill säga att jag har en vild tolkning av Arkham-spelen. Att Arkham City är ett Zelda-like. Medan det första spelet är ett Metroidvania.
Ja, fast det är väl ganska etablerat, det sistnämnda i alla fall.
Ja. Men ja. De byter genre istället för att det liksom är en kopplad värld, så är det typ dungeons man går till istället.
Yes, men jag skulle säga nu att jag skulle fortfarande säga att Arkham-spelen är mer stridsfokuserade än pusselorienterade. Och jag skulle säga att Zelda är tvärtom.
Ja, men det är jag skulle säga att det är det närmaste vi kommer då. Mm.
Ja, absolut. Mm. För det finns många indie-utvecklare som har försökt göra Zelda-konceptet.
Ja.
Liksom speciellt 2D-spel. Men de fastnar liksom på att de har ett jätte liksom avancerat eller mer avancerat combat-system och pusslerna hänger inte på. Medan i Zelda så är det liksom, combaten är ju inte det bästa med de spelen, men det är ju pusslerna som är det.
Alltså Zelda,
jag hade jättegärna sett liksom ett nytt Batman Arkham-spel som hade gått mer tillbaka till Asylum. Nu är det ett av mina favoritspel någonsin, så det kanske är liksom svårt för mig att göra någon form av neutral tolkning på situationen, men jag tycker liksom att när Arkham-spelen blir större så är det liksom inte någonting som gynnar helheten tillräckligt mycket. Alltså, det är naturligtvis häftigt att färdas liksom runt i en stad och få en helhet, men jag tycker att det gör sig absolut som bäst i det här, att man får göra sina nya uppgraderingar och ta sig till nya platser. Om man liksom har det här komplexet som man sakteliga nystar upp. Jag tyckte verkligen att det var perfekt.
Ja, det är inte vad nya Lego Batman är, men det är definitivt det är ett imponerande spel. Jag vet inte om vi har tid att prata om det idag, men...
Ta den snabbis. Kan du vara kortfattad? Oliver går in i så här podcast hard mode. Han bara, hur ska jag få ner mina tankar? Liksom,
okej, vart ska jag...
För det är ju mer likt, om man jämför med tidigare Lego-spel, så är det här mer likt liksom typ ett Arkham Batman än typ de tidigare Lego Batman-spelen, eller?
Jag förmodar, jag har aldrig spelat något tidigare Batman-spel. Eller Lego
Batman-spel. Det är baserat på samma stridssystem i alla fall.
Ja, precis. Det är verkligen väldigt modellerat efter ett Arkham-spel. Och då är det mer stöpt i City/Night mallen än Asylum, för att du är liksom inte på en specifik plats. Jag köpte det till min son som fyllde förra veckan.
Hoppas han inte fyller år i år, det börjar bli dyrt.
Ni firar bara honom var femte år.
Ja, precis. Skottår.
Och för honom var det liksom en utmaning i tålamod, för att man blir inte Batman för en typ en och en halv timme in i spelet. Utan det är liksom ett ganska så här, ambitiöst narrativ de presenterar. Liksom. Så du börjar som lilla Bruce Wayne. Och du trillar ner i den här liksom, brunnen där alla fladdermöss är. Och sen så får du se föräldrarna dö. Och sen, ja, man får inte se dem dö, men ni förstår vad jag menar. Och sen så är han vuxen och liksom knackar på hos Falcone. Och bara, ditt kräk, bla bla. Liksom, han är bara arg, du vet, och inte vet vad han ska göra med sitt liv. Och så åker han på däng och så kommer Ra's al Ghul. Och säger att, vi har The League of Shadows här. Vill du? Han presenterar sig som bara, I have a very particular set of skills. Så det är väldigt on the nose. Liksom, men okej, det här är inte Liam Neeson. Men vi har DNA där. Och så nästa stora bana är liksom att du typ bestiger det här berget och tränar liksom in med League of Shadows i så här ninja teknik och skit. Och så är det först då när du kommer tillbaka. Och sen så ska liksom kommer du tillbaka till Gotham och så springer du runt med Alfred på liksom vid din herrgård och så liksom hittar du din Batcave och sen så blir du Batman. Och det charmiga med det här spelet är som hela premissen med spelet är liksom att de tar de bästa, roligaste liksom bitarna från alla delar av Batmans filmhistoria. Liksom att vi har Joker, han börjar som Jack, liksom som är, du vet, Jack Nicholsons version av karaktären, men sen så har han den här liksom Red Hooden som är från hans, vad är Killing Joke, och sen kommer han morfas till Heath Ledgers version. Och
Red Hood är väl från Under the Red Hood?
Red Hood,
eller kanske inte heter det i serieformat i och för sig.
Red Hood är ju, vi har ju Jason Todds Red Hood. Men sen så är det också den här liksom, han går runt med en röd bytta på skallen. Jag kommer inte ihåg detaljerna kring detta. Det var liksom innan han liksom trillade ner i den här jävla syran och blev Joker. Och så har vi har liksom Jim Gordon som är modellerad efter Jeffrey Wrights Gordon. Men han snackar med Flash som är den här liksom killen som, du vet, you don't like falafel, du vet. From Batman Begins.
Ja.
Så det är verkligen liksom verkligen en mishmash av alla de här liksom filmerna liksom med Michael Keatons och Christian Bales och Robert Pattinsons, och de gör det jävligt snyggt och liksom rent gameplaymässigt, så du har liksom din Batmobil som du kör runt i Gotham och du kan svinga runt istället, du rappellar liksom runt med din grapple hook. Och jag förmodar att du kommer kunna lossa upp liksom din glide-funktion med tiden. Jag har inte gjort det än, men liksom, alltså, bara det är verkligen legofierad Arkham-spel. Och
för Rocksteady har varit med och hjälpt till ju.
Ja, jag tror det. För att
nu kommer jag ihåg vilken du menade, Oliver, när jag gjorde en liten snabb googling. Det är ju när han har den här röda, det ser ut som en jättestor fingerborg som han har på huvudet.
Ja, röd bytta. Men ja, alltså de som kan Killing Joke. Och jag tror att även i Arkham Origins så får man se en liten så här, när han går runt med den i en flashback.
Ja, det kanske han gör. Det var så länge sedan jag spelade det. Jag spelade aldrig om det när vi körde, om vi säger, den riktiga trilogin.
Nej. Ja, men det är också, den är fortfarande fast på liksom PlayStation 3 och Xbox 360, va? Den går inte att spela på. Eller ja, den kanske är bakåtkompatibelt på Xbox.
Du kan spela det på Xbox Series-konsolerna, men du har aldrig kunnat köpa det digitalt, utan Nej. Du måste ha en skiva.
Men ja. Vilket spel pratar vi om?
Arkham Origins.
Batman Arkham Origins.
Det finns på PC också.
Vad var jag? Ja, presentationen är väldigt ambitiös och snyggt. Presentationen är ju snyggt presenterad, höll jag på att säga. Och det körs bra, det är jävligt snyggt. Det liksom jag älskar verkligen med liksom modern teknik hur plastiga man får alla legobitar att se ut. Liksom att det är små imperfektioner i plasten. Man ser liksom små fabrikssömmar när man verkligen zoomar in. Det, på Batmans kappa så är det små liksom typ dammstrån och grejer. Liksom. Alltså det är verkligen jättecharmigt med hur kärleksfullt återgivet liksom själva den här taktila liksom plastiga legokänslan är. Och det är liksom, alltså det har inte samma djup som Arkham-spelen, och det är liksom, det är väldigt, det finns olika svårighetsgrader, men det är generellt ett ganska, det är simplifierat om man kollar på typ combat exempelvis, att det är väldigt generöst med liksom när de här kontringstillfällena presenterar sig. En gubbe kommer mot dig och man ser triangelknappen över hans huvud. Det är väldigt svårt att missa det liksom. Oavsett, du kan inte låsa in det i animationer, det liksom du har inte lika mycket liksom intrikata moves och grejer som i Arkham, särskilt senare Arkham-spel. Men jag känner inte att det behöver vara det. Detta känns lite som så här baby's first action adventure lite. Men du har liksom ett skill tree och du har en jävla massa unlockables. Det är allt man kan önska sig från ett Lego-spel och allt, definitivt allt man kan önska sig av specifikt ett Lego Batman-spel. För att liksom, det är inte det första Lego Batman-spelet, men jag tycker att premissen är liksom att man gifter alla de bästa delarna från alla de olika filmerna och grejer. Det är en väldigt, väldigt attraktiv proposition.
Har det fortfarande liksom så här en miljon olika grejer bara att samla som det typ finns i de andra Lego-spelen? För jag vet att när vi körde Skywalker-saga, det var liksom så absurt mycket grejer som bara liksom var så att okej.
Okay, jag kan inte göra en direkt jämförelse för att jag bara vet att alla Lego-spel har obscena mängder grejer att samla. Och alltså dels är det ju liksom de här vanliga studsen som är överallt som du samlar på. Det är typ alltså Lego-pengarna.
Ja, men det är
liksom
som valuta. Ja, ja. Men precis. Men det är inte så. Det är typ som muttrarna i Ratchet & Clank.
Ja. Men sen har du också varje kapitel har liksom typ när du är i Iceberg Lounge så är det att du ska hitta fem diskokulor och förstöra dem. Och så finns det en så här typ golden brick att hitta också.
Okej.
Okay. Så att och sen i den öppna världen, spelet har i princip precis öppnat upp sig för mig, så att jag har liksom inte riktigt fått koll på den öppna världen liksom vad den öppna världen förväntar sig av spelarna riktigt. Jag vet, alltså det finns kistor att öppna, det finns wanted posters att hitta, och sen liksom det finns massa random brott att bekämpa, det finns massa olika grejer, men ja, det är primärt min son som har spelat och jag har liksom kollat på. Jag tycker det är imponerande.
Om någon hade sagt till mig. Något mer Lego-spel än Skywalker-saga som Jimmy nämnde tidigare. Mm. Och jag tycker ju liksom inte per automatik illa om att samla saker i spel. Snarare tvärtom om det görs rätt. Jag hade så himla tråkigt med att samla saker i det spelet.
Det spelet är också...
Det tyckte du sitter och gör
själv, Jimmy. Det spelet är också väldigt designat för yngre.
Ja, absolut. Det, men det är typ som Spyro-spelen liksom.
Inte alla spel designade för mig, gud så dumt.
Nej, men det är typ så
nej, att... nej, men det är liksom när vi sätter oss med det så bara, oh my god, det här är så tråkigt.
Ja, men det är lite så här typ, jag vet att många gillar Kirby and Forgotten Land. Det var bara så här, för mig var inte det jättekul.
Nej.
Det är liksom så här, det är för simpelt. Men det är så, jag har ju spelat igenom, nu har jag spelat igenom alla tre Spyro-spel. Jag blev klar med det tredje för typ 2 veckor sedan. Och när jag liksom då tänker bara typ så här, okej, men vad ska det här nya Spyro-spelet med Toys for Bob, vad ska det vara? Och då känner jag ju att det måste ju vara mer än vad de gamla Spyro-spelen var. Men de känns verkligen också typ så här att här har du en 3D-värld du kan springa runt i.
Det är en extraction shooter.
Och så kan du samla grejer. Ja, precis. Spyro the Extraction Shooter med Rabbids. Men så du blir också så här typ att jag är förmodligen inte målgruppen för ett nytt Spyro-spel egentligen. Liksom. Och då kanske det duger att ha liksom så här för den yngre publiken att här är det här kanske det första liksom 3D-världen du hoppar in i. Så att här har du en karaktär att styra och du kan samla grejer och det räcker med att du slår en fiende typ en gång för att de ska dö. Och that's it.
Ja, men precis. Det var lite som jag... Det var lite som när jag spelade Moomin Troll Winter's Warmth till exempel. När jag sa att det är ju väldigt enkla pussel. Men det är ju ett väldigt bra startskott om man vill introducera sitt barn till exempel för just Metroidvania-genren till exempel, för att man går fram och tillbaka, man får nya uppgraderingar, man hämtar nya saker som gör att man kan ta sig vidare genom banan, det låses upp successivt. Så det är ett spel som kanske inte är per definition designat för en själv, man kan ju fortfarande uppskatta vissa delar av det ändå.
Mm. Kul. Men jag tror vi får sätta punkt för idag helt enkelt. Adam, du har inte signat upp dig på att köpa en Steam-maskin.
Nej, inte till det priset. Jag får tafsa på din när du köper den, trots att du har redan bestämt dig för att ha en. Du är bara koj med
jag
oss.
Nej, men jag kan inte köpa den, men jag har en reservation på en, men jag kan inte köpa den än.
Nej.
Så jag får mail på måndag om det, så att då har jag 512 GB versionen och jag funderar på att faktiskt köpa den.
Mm.
Men också, jag har råd.
Mm.
Det är liksom, det är en jävligt dyr maskin.
Mm.
Och det bådar inte gott för nästa generations konsoler.
Nej.
För att Microsoft tror att till hösten 2027 så kommer RAM-prisen har dubblerats.
Micron är en av de som är tillverkarna av RAM. Har själva sagt att de förväntar sig stabilisering av priser till under 2028.
Mm, men det är så här, vad innebär en stabilisering? Är det så här att nu är det så här dyrt och det blir inte dyrare?
Först kommer det dubbleras, sen kommer det stabiliseras.
Så det är liksom det som är frågan.
Och då alltså,
är
det så här att... grejen är att de kan inte, priset kan inte hålla sig så här högt för evigt, för det är tillgång och efterfrågan. För de massproducerar chip. Till slut kommer det finnas för mycket chip. Beroende på när AI-bubblan dör. Och då kommer priserna krascha. Ekonomin kommer också krascha antagligen. Så det kanske inte spelar så mycket roll. Men de kommer sjunka till slut. Ja. Dubbelkolla vart ni har era pensionsfonder. Och vart de ligger.
Ja, det är bisarrt alltså.
Mm.
Men det är liksom så att PlayStation 6 släpps nästa år. Vad kommer den kosta?
På tok för mycket.
Det är liksom den kommer ju utan tvekan kosta över 10 000 spänn.
Oh ja.
Och det är liksom så att det är inte ens, alltså det hade nog inte ens varit förvånande när den går upp mot 15 000 till och med.
Mm. Det är intressant att se liksom en Series S, för de gör ju en höjning nu på Series S.
Den kostar lika mycket som en Series X gjorde vid launch.
Ja, den har gått upp från $200 release till typ $600 nu.
Ja.
Det är galet.
Ja, det är galet. Och så 2 terabyte och Series X, den slutar de sälja eller tillverka. Och så har de bara 1 terabyte som kommer gå upp mot var 900 någonting. Eller var det 800?
Mm.
Jag minns inte helt. Dyrt var det i alla fall. Men sen samtidigt så det spelar ingen roll för oss. Vi kan inte köpa Xbox här ändå. Och sen så gör de då Gears exklusivt till Xbox och PC då, såklart. Men det är så här frågan. Det, allt är väldigt konstigt. För att det är så att... Ja, jag vet inte. Det är alltid väldigt märkligt.
Mm. Ska vi hålla där för idag?
Vi gör det innan vi hoppar vidare.
Jag är hungrig.
Men jag hoppas i alla fall att jag ska kunna köpa en Steam Machine. Jag får se, jag har inte bestämt mig helt än.
Jo, det har du.
Det är nästan så att jag
Jag skulle precis säga, det där var en lögn.
Jag hade hellre velat haft 2 terabyte, tror jag. Men samtidigt så att jag kan lika bra köpa ett SD-kort och då kan jag bara swappa den mellan Steam-decken och Steam-maskinen. Sätta in alla emulatorer på SD-kortet och flytta över. Ja, vi får se. Men tack för att ni har lyssnat idag. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Puss i ömsken.
Hej då!